Podplay. Det är Halloween 2001. I staden Columbia i delstaten Missouri ska vaktmästaren Shauna Orange ta en rökpaus. Hon jobbar på tidningen Columbia Daily Tribune och går ut på lastbryggan som vetter mot parkeringen. Då reagerar hon på att kollegan Kent Hatholts bil står kvar. Men det är inte allt hon ser. I mörkret skymtar hon två unga män stå böjda över något som ligger på marken intill bilen. Det är blod överallt. Och när Shauna förstår att det är en människa som ligger där går iskalla kårar genom hela kroppen. Snabbt springer hon in och hämtar sin chef, Jerry Trump. När de kommer ut igen hör de den ena unga mannen ropa: "Någon är skadad här." Klockan 02:26 ringer de båda vaktmästarna efter hjälp. Men under tiden försvinner de båda killarna som stod vid Kent Hatholts bil snabbt från platsen. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Ryan Ferguson. När en persons luddiga minnesbilder stal en annan persons frihet. Jag heter Hilda Hense. Polis och ambulans är snabbt framme vid brottsplatsen, men konstaterar att det inte finns något att göra. Kent Hatholt, den glada, trevliga sportjournalisten som alla kollegorna tyckte så mycket om, ligger svårt misshandlad och avliden bredvid sin bil. Obduktionen visar att kroppen blivit utsatt för misshandel med trubbigt föremål och att dödsorsaken är strypning. Polisen hittar också teknisk bevisning i form av ett hårstrå i Kents hand, blodiga fotspår runt kroppen och fingeravtryck, till och med ett helt handavtryck på sidan av bilen. Men år 2001 har DNA-tekniken inte kommit så långt. De tekniska fynden räcker inte för att komma vidare med fallet och hitta någon gärningsman. Och förutom det korta ögonblick då vaktmästarna Shauna och Jerry såg de två unga männen, saknas ögonvittnen till brottet. Utredningen står och stampar och kommer inte vidare. Två år senare, i november 2003, uppmärksammas fallet på nytt i media. Polisen har framställt en fantombild på en av gärningsmännen, baserad på vaktmästarnas korta glimt av de misstänkta. Och när 19-årige Charles Erickson ser bilden tar fallet en dramatisk vändning. Han tycker nämligen att det ser ut som honom. Kvällen Kent Hatholt mördades sitter Charles och hans vän Ryan Ferguson på en överfull bar i Columbia i full färd med att festa upp alla sina pengar. Fast den åldersgränsen är 21 år och killarna bara 17 har dörrvakten släppt in dem. Och nu, när klockan närmar sig midnatt, har de hunnit hälla i sig stora mängder alkohol. Charles har dessutom tagit kokain och den centralstimulerande medicinen Adderall. De slår sig ner vid ett bord där Ryans syster sitter med sina kompisar. När killarnas pengar tagit slut bjuder Ryans syster på några drinkar till innan killarna bestämmer sig för att lämna baren. Ryan skjutsar hem Charles innan han åker hem till det lugna villaområdet där han bor med sina föräldrar. Några kvarter därifrån, på dagstidningen Columbia Daily Tribune, har den 48-åriga sportjournalisten Kent Hatholt jobbat sent för att bli klar med en artikel. Klockan är över 2 på natten när han stänger ner datorn och packar ihop sina saker för att äntligen få åka hem till sin familj och sova. Efter ett kort jobbsamtal med en kollega beger han sig till sin bil på parkeringsplatsen precis utanför byggnaden. Kollegan ska senare berätta att Kent betedde sig precis som vanligt, att ingenting stack ut eller kändes konstigt. Några minuter senare ska tidningens vaktmästare Shauna Orange ta en rökpaus. Det är nu hon ser Kents bil stå kvar på parkeringen och två män står vid hans blodiga kropp. När fantombilden av gärningsmannen släpps två år senare tycker alltså Charles Ericsson att det liknar honom själv. Charles, som regelbundet missbrukar både narkotika och alkohol, har inga minnen av natten då 48-årige Kent Hatholt mördades och han själv och Ryan Ferguson var ute och festade. Men nu börjar oroliga tankar växa fram hos honom. Tankar som säger till honom att han själv kan vara skyldig till mordet och att hans gamla high school-kompis Ryan Ferguson också var med. Under påverkan av sprit och droger börjar han berätta för några vänner om sina misstankar. Bland annat Ryan Ferguson, som avfärdar Charles oro. Han vet med säkerhet att de inte har med mordet att göra. Men ett par andra kompisar till killarna känner sig inte lika övertygade och lämnar in ett tips till polisen. Kort senare sitter Charles i långa pressande förhör med polisen. Trots att hans minnesbilder är både vaga och motsägelsefulla börjar han snart beskriva detaljer om mordet och brottsplatsen. Att detaljerna mest handlar om sådant som redan tidigare har läckt ut i media hindrar inte poliserna och Charles själv att tro på det han berättar. Med tiden blir de allt mer övertygade om att han och Ryan verkligen var på brottsplatsen. Ryan Ferguson förhörs också flera gånger, men nekar bestämt till all inblandning i mordet. Han säger att varken han eller Charles var på platsen, utan att han skjutsade hem Charles efter baren den natten och därefter själv körde hem och la sig strax efter klockan två, alltså vid samma tid som Kent Hatholt mördades. Efter många långa förhör med förhörsledarna bryter Charles dock ihop och erkänner. Han säger att han och Ryan ville ha tag i mer pengar till alkohol och såg Kent Hatholt stå vid sin bil och att rånet ledde till att de misshandlade och mördade honom. För att få ett kortare fängelsestraff lovar Charles att medverka i utredningen och i rättegången. Kanske är det också därför som han under rättegången, som hålls 2005, pekar ut Ryan som mördaren. Inför ögonen på rätten och sin barndomsvän vittnar Charles om hur Ryan överföll Kent bakifrån och ströp honom till döds med Kents eget bälte. Men detta går emot mångas bild av Ryan. Han växte upp i en trygg medelklassmiljö och beskrivs som en social, utåtriktad kille med många vänner och en nära relation till sin familj. I skolan gick det bra och Ryan var en av de populära killarna, men han var alltid skötsam och höll sig borta från konflikter och droger. Därför blir chocken total när barndomsvännen Charles Ericsson plötsligt pekar ut den nu 19-åriga Ryan Ferguson som en iskall rånmördare. Ryan blir häktad och utsätts för många hårt pressande förhör. Han fortsätter hela tiden att hävda att han är oskyldig och är säker på att sanningen ska komma fram. Det finns ju inga bevis mot vare sig honom eller Charles. Men år 2005 ställs Ryan Ferguson ändå inför rätta. Åklagarens främsta bevis är Charles Ericssons vittnesmål. Han fortsätter att hävda att Ryan Ferguson var den som ströp Kent Hatholt. Charles vittnar också om hur han själv slog Kent upprepade gånger med ett däckverktyg från Ryans bil. Han säger att det hamnade blod överallt. Men polisen hittar varken något blod i Ryan Fergusons bil eller det påstådda däckverktyget. Åklagaren har dock ännu ett trumfkort. Plötsligt har Jerry Trump, en av tidningens vaktmästare, klivit fram och påstår nu att Ryan var en av männen som stod vid bilen under mordnatten. När han själv satt häktad för andra brott hade hans fru visat honom ett tidningsurklipp med en bild på Ryan. Under rättegången pressas Jerry hårt av åklagaren att identifiera Ryan som en av männen han sett. vilket han till slut gör. Den 5 december 2005 ska domen meddelas. Prydligt klädd i ljus kostym, vit skjorta och randig slips förs en nervös och sammanbiten Ryan in i rättssalen. När domaren och juryn lämnar sitt besked går ett sus bland åhörarna. Ryan Ferguson döms till 40 års fängelse för rånmordet på Kent Hatholt. En bedrövad Ryan tittar ner i golvet och skakar stilla på huvudet. Gråtande hör hans syster, föräldrar och vänner de ofattbara orden i rättssalen. Sorgen över en son, bror och vän som just var på väg ut i vuxenlivet men nu måste tillbringa 4 årtionde i fängelset är total. Vännen Charles Erickson, som vittnat mot Ryan, döms till ett kortare straff. Han får 25 års fängelse eftersom han har samarbetat i polisutredningen. Snart får Ryans familj ny kraft och de försöker peppa Ryan att orka kämpa. Pappa Bill och mamma Leslie ska viga sina liv åt Ryans frigivning och upprättelse. Istället för att bryta ihop och ge upp säger Bill till sin son att han inte kan skydda honom i fängelset. Därför måste Ryan göra allt han kan för att bli starkare, snabbare och smartare för att överleva. Ryan tar till sig av pappans råd. Han börjar träna hårt varje dag, läsa och utbilda sig inne i fängelset. Han vägrar låta fängelsedomen knäcka honom och fortsätter under hela sin fängelsetid att jobba med sin psykiska och fysiska utveckling. På utsidan driver föräldrarna Bill och Leslie en flera år lång process för att få sonen friad. Pappa Bill blir förgrundsfiguren i kampanjen. Han samlar dokument, analyserar vittnesmål och kontaktar media för att få folkets engagemang. Han driver webbplatsen freeryanferguson.com, blir intervjuad i radio, tidningar och tv och startar ett Facebook-upprop. Hans mål är hela tiden att samla stöd för att Ryans rättegång ska tas om och att få in tips från allmänheten om Kent Hatholts verkliga mördare. År 2009, när Ryan Ferguson har avtjänat 4 år av sin fängelsedom, får advokaten Kathleen Sellner upp ögonen för Ryans fall. Hon specialiserar sig på felaktiga domar och när hon börjar titta på utredningen hittar hon genast flera felaktigheter och spår som inte har följts upp. Under flera år arbetar hon pro bono, alltså helt gratis, utifrån sin övertygelse om att Ryan är oskyldigt dömd. Kathleen Sellner börjar samla bevis för att polisen har begått grova fel i utredningsarbetet. Hon ifrågasätter hur åklagaren har använt Ericssons diffusa minnen som grund för hela åtalet. Hur polisen mer eller mindre tvingade fram ett erkännande från Erickson. Hur åklagaren påverkade vittnet Jerry Trump. Och hur rätten valde att ignorera bristen på tekniska bevis. För varken hårstrået i Kents hand eller de blodiga fotspåren runt offret och bilen kunde knytas till Ryan Ferguson eller Charles Erickson. Ingen av dem hade en sko med rätt sula, fingeravtrycken matchade inte och deras hårtyp var inte samma som hårstrået i offrets hand. Ett annat tydligt bevis för att Ryan är oskyldig, menar Sellner, är hur få detaljer Charles faktiskt kände till om brottet. I de inspelade polisförhören sa han att minnena var så dimmiga att han praktiskt taget skulle kunna sitta där och hitta på alltihop. När Charles första gången frågades om vad som använts för att strypa Kent Hatholt gissade han på en skjorta. När han fick veta att det inte var någon skjorta föreslog han att det kanske var ett spännband. Polisen berättade då att mordvapnet var ett bälte, varpå Erickson svarade att han inte alls mindes det. Trots detta var poliserna och åklagaren fortfarande övertygade om att de hade hittat mördarna. År 2012, 11 år efter mordet på Kent Hatholt, drar plötsligt Charles Ericsson tillbaka hela sitt vittnesmål. Han erkänner nu att hans minnesbilder från brottsplatsen var väldigt vaga. Enligt Charles blev han från första början pressad och manipulerad av polisen och åklagaren. Så pressad att han till slut kände sig tvungen att erkänna. Nu tar istället Charles på sig hela brottet och ångrar att han pekade ut sin vän Ryan Ferguson. Även vaktmästaren Jerry Trump, ögonvittnet som hade sagt sig känna igen Ryan, börjar vackla. Han menar att åklagaren hade försökt styra hans vittnesmål. Han satt själv häktad för andra brott när hans fru berättade att Ryan Ferguson var misstänkt för mordet. Jerry började då inbilla sig att han faktiskt hade sett Ryan på mordplatsen. Han blev ivrigt påhejad av åklagaren som antydde att det skulle vara hjälpsamt om han kunde peka ut Ryan Ferguson på brottsplatsen. Shauna Ornt, det andra ögonvittnet som jobbade på tidningsredaktionen, hävdade dock genom hela rättsprocessen att Ryan Ferguson inte var på brottsplatsen. Men precis som Jerry Trump berättar Shauna att hon flera gånger hade uppmanats av åklagaren att identifiera Ryan Ferguson som en av mördarna. Vid två tillfällen hade hon kallats in till åklagarens kontor för att peka ut Ryan. När hon vägrade göra det och tvärtom fortsatte hävda att han inte var en av de killarna hon sett, visade åklagaren tydligt sitt missnöje. Kathleen Sellner och hennes advokatteam lägger fram de nya vittnesmålen till rätten. Men rätten väljer att inte ta upp målet på nytt. De menar att Charles var mer trovärdig i den första rättegången och påpekar att ingen annan har presenterats som skyldig till mordet. Det går ytterligare några år. I fängelset fortsätter Ryan att träna och utbilda sig, fast besluten att inte låta sig knäckas. Utanför murarna kämpar föräldrarna hela tiden för hans upprättelse. De är säkra på att han är oskyldig och vill inte ge upp hoppet om rättvisa. En annan som brinner för Ryans frigivning är en ung kvinna vid namn Micah Kane. År 2012 ser hon en dokumentär om Ryans fall och blir väldigt berörd. Hon skickar ett födelsedagskort till honom och de börjar brevväxla. En varm vänskap och kärlek växer fram mellan dem. Och trots att Ryan har mer än 30 år kvar av sitt fängelsestraff inleder de ett förhållande. Ryans barndomskompisar, som står bakom honom i vått och torrt, är till en början skeptiska mot Micah. De tänker att hon måste vara lite knäpp som faller för en man med ett så långt fängelsestraff. Men de förstår snabbt att Micahs känslor är äkta och ser hur hennes stöd och kärlek hjälper Ryan att stå ut. Hon är en blyg person som inte gärna lägger upp inlägg om sig själv i sociala medier. Men tillsammans med Ryans föräldrar driver hon den stora Facebook-kampanjen som kämpar för Ryans upprättelse. Advokat Sellner jobbar vidare för att samla bevis på att Ryan är oskyldig. Hon identifierar oklarheter i polisens utredning och blir chockad över åklagarens påtryckningar på ögonvittnena och manipuleringen av Charles Ericsson. Hon kan också se hur vissa detaljer och vittnesmål har utelämnats i rättegången. Barägaren till exempel, som intygade att Charles och Ryan lämnade baren senast 1:30 på natten eftersom det var då den stängde. Men Charles Ericsson hade under rättegången berättat att han och Ryan gick tillbaka till baren efter mordet och stannade där till 4 på morgonen. Det fanns också samtalslistor från Ryans mobiltelefon som visade att han hade ringt runt till kompisar efter att ha skjutsat hem Charles. Sellner misstänker nu att åklagaren avsiktligt utelämnat alla de detaljer och frågetecken som inte passade in i bilden av att Ryan Ferguson var skyldig. Så kommer äntligen vändningen som så många har kämpat för. En appellationsdomstol, den amerikanska motsvarigheten till Sveriges hovrätt, beslutar att ta upp Ryans fall. De riktar kritik mot polisutredningen och åklagaren. Hela rättegången ogillas och det bestäms att Ryan Ferguson omedelbart ska försättas på fri fot. Den 5 november 2013, efter nästan 10 år i fångenskap och nästan på dagen 12 år efter mordet på journalisten Kent Hatholt, är Ryan Ferguson en fri man. På presskonferensen samma dag står en trött men lättad Ryan Ferguson och försöker sätta ord på sina känslor. Han tackar sin familj som kämpat för honom i alla år och sin advokat som aldrig slutade tro att han var oskyldig. Advokat Sellner är också på plats på presskonferensen. Hon gläds för Ryans skull, men meddelar samtidigt att hon och hennes klient kommer söka kompensation för rättsskandalen han utsatts för. Året efter, mars 2014, lämnar Ryan Ferguson och hans advokater in en stämningsansökan mot staden Columbia, ett antal poliser samt åklagaren. Ansökan handlar om skadestånd för undanhållande av bevis, fabricering av bevis, underlåtenhet att utreda, illvilligt åtal, konspiration för att beröva konstitutionella rättigheter, falskt gripande och förtal. De får rätt och Ryan tilldelas 11 miljoner dollar i skadestånd. Efter Ryans framgångar försöker också Charles Ericsson att få sin dom upphävd. Men han lyckas aldrig komma lika långt. Istället får han sitta av nästan hela sitt straff. Den 9 januari 2023 släpps han ut ur fängelset efter 18 år för ett brott som han, menar många, var helt oskyldig till. Vid Ryans frigivning sa advokaten Kathleen Sellner att hon var övertygad om att Charles var lika oskyldig som Ryan, vilket betyder att den riktiga mördaren går fri än idag. Även om Ryan blev både fri och dollarmiljonär upplevde han att det var tufft att komma tillbaka till ett vanligt liv. Han ska senare berätta att flickvännen Micah var tvungen att lära honom vardagliga saker som att använda en smartphone och navigera sociala medier. Efter en tid valde Ryan att flytta ifrån Columbia. Trots all uppmärksamhet och trots att domen hade ogiltigt förklarats upplevde han att många där fortfarande såg honom som en mördare. Efter frigivningen har det släppts flera böcker, nyhetsreportage och en dokumentärfilm om fallet. Och Ryan Ferguson har blivit något av en kändis i USA. Idag jobbar Ryan som personlig tränare. Han har skrivit boken Stronger, Faster, Smarter om sin fängelsetid och om träning. Och han har synts i amerikansk tv, bland annat i tävlingsprogrammet The Amazing Race som sändes i USA år 2022. Förutom att jobba som personlig tränare fortsätter Ryan att försöka hjälpa andra i liknande situationer. Som programledare för MTV-serien Unlocking the Truth år 2016 undersökte han andra fall med oskyldigt dömda och han stödjer ofta frigivningskampanjer på sociala medier. För Ryan Ferguson vet hur det känns att bli anklagad, oskyldigt dömd och berövad på 10 år av sitt liv, just när det skulle börja. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Madeleine Lundin. Redaktör var Alex Häger och producent Oliver Bergman. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
En del av Power Media.